Här börjar ödesdigra val av Angela Marsens. Inläst av Hanna Schmitz för Jäntas. Denna bok är tillägnad Kashini Naidoo, utan vilken Kim Stone och hennes äventyr bara hade existerat i mitt huvud. Min skyddsängel i alla lägen. Prolog. Vårsolen reflekteras mot den robusta blåsvarta likbilen som är alldeles för stor för kistan trots överflödet av blommor i hånfullt ljusa färger. En kista som är outhärdligt liten. Glänsande vit med mässingsbeslag, buren av fyra vänner till familjen, trots att den egentligen skulle kunna bäras av färre. Ett enda par starka armar skulle räcka. Tårar rinner ner för deras kinder. Fyra stora, starka män som försöker dricka varandra under bordet varje fredagskväll. Fyra machomän som rapar, fiser och klappar varandra på axeln. Men nu gråter de, och de gör inga försök att dölja det. Det är helt okej. Ingen kommer att döma dem. Det är dödstyst i kyrkan när de vördnadsfullt går längs mittgången. Trots tårarna, sorgen och smärtan är de mycket fokuserade. Kistan är liten och lätt och ingen match för de fyra rugbyspelande kamraternas samlade styrka. Men vem skulle vilja snubbla över en upphöjd mattkant eller fastna med foten i remmen på en handväska som slarvigt sticker ut i gången? Vem skulle vilja vara den som tappade kistan? Vem skulle vilja bli känd för det? Vem skulle vilja vara huvudpersonen i anekdoten som återberättas under berusade fredagskvällar? Och, vilket jag mycket väl vet, ju mer man försöker hålla fast vid något, ju mer man koncentrerar sig på det, desto lättare är det att det glider en ur händerna. Alla blickar följer den lilla vita lådan när den passerar. Det är något motbjudande med en så liten kista. Men det motbjudande är samtidigt fascinerande, inser jag, när jag ser människor sträcka på halsen längs kyrkans sidor. Folk vill se denna kuriositet, denna makabra korta resa från livet till döden. Ett halvkvävt snyftande hörs någonstans bakom mig, men de flesta är så förskräckta att de har blivit mållösa. De sorgsna blickarna flyttas från kistan till mig. Jag besvarar inte deras blickar eller deras uttryck för medkännande. De tittar lite för länge för att de ska kunna visa mig hur djupt de sörjer ifall jag skulle titta i deras riktning. Jag vill inte dela deras sorg och jag låter dem inte dela min. Min sorg har blivit användbar. Den är ett levande, andande väsen som har förändrats i form, färg och storlek. Den tynger mig inte längre som en börda utan ger mig näring. Den är som luften jag andas. Den kommer in i min kropp som syre, något rent, något gott. Men sen förvandlas den och blir något annat, något giftigt. Slutligen följer folkmassan tyst efter kistan under den korta promenaden till hörnet av kyrkogården, som är fylld av färger, flaggor, mjukisdjur, änglar och keruber. Sörjande människor talar med dämpade röster bakom mig. Jag vet att de klamrar sig fast vid varandra för att få stöd. De går i armkrok medan de tar långsamma och respektfulla steg. Prästen dyker upp vid graven. Ett hål som hade passat bättre för ett medelstort träd. Inte för ett liv. För en växt, en buske. Inte för ett liv. Han läser ur Bibeln medan kistan sänks ner. Snyftningarna bakom mig förvandlas till gråt, förkrossade uttryck för sorg. Känslor som inte längre kan hållas tillbaka utan får sprida sig bland träden. Sen är det över. Kistan är i jorden. Händer landar över hela min rygg, lugnande, tröstande. Vissa bara kort, andra dröjer kvar. Alla vill ge mig något, ett tecken, ett vittnesbörd om deras sorg. De vill att jag ska veta. De vill att jag ska dela deras sorg. De erbjuder sin medmänsklighet som en gåva. Och jag bryr mig inte. Min tröst kommer inte från dem. Den kommer inte heller från tanken på evig frid. Den kommer inte från platityder och klichéer, kondolianser, kort, blommor eller telefonsamtal. Den kommer inte från den korta tid vi hade tillsammans. Den kommer från raseriet. Den kommer från den glödande ilska som brinner.